Då sätter vi igång Atlantpodden. Vi tänkte ju köra ett avsnitt som summerar lite vad som hänt under 2023 och vad vi ser framåt 2024. Och vi som finns här sitter i studion den 19 december 2023. Så det är lite kvar på året. Vi har några dagar kvar att göra affärer och se vad som händer i obligationer. Det blir spännande. Så det är jag, Peter Bäckman, och det är Taner Piktöken, förvaltare på Atlantfonder. Mm. Och ja, det vi dyker rakt in i det här. Det har varit ett turbulent år, men vad skulle du säga, Taner, är de viktigaste händelserna på både obligationsmarknaden och aktiemarknaden under det här året?
Ja, nej men året inleddes ju med ett väldigt tydligt fokus på inflation, räntor. Jag menar, vad skulle ske med inflationen? Skulle räntor komma upp och ner? Och marknadsräntorna är ju egentligen det som styr risksentimentet. Så att första halvåret var ju ganska trevande. Upp och sen ner och upp och ner. Och nu de senaste dagarna har det varit ett ganska galet rally. Så att jag menar, det som har hänt under året är ju att man numera har man liksom gått i vågor. Först var det att inflationen skulle hålla sig kvar på höga nivåer. Så det var den här tesen om higher for longer. Och sen gick det ganska snabbt där efter sommaren att prisa bort det. Och nu prisar ju marknaden in ganska rejäla räntesänkningar nästa år. Så det har varit väldigt tydliga trendbrott under året. Och jag menar, man kan egentligen spalta upp en graf på som jämför hur aktier har gått under året och hur räntor har gått. Och så kan man se att det finns en väldigt tydlig korrelation där. Att vi såg en ganska tuff börs runt sommaren och precis innan sommaren, där var det svårt för aktier att få fäste. Räntor kom inte ner. Vi såg amerikanska tvååringen röra sig upp mot 5,5%. Så att, jag menar, om du kunde få 5,5% för, jag menar, i princip ett riskfritt instrument, så är det klart att allting annat måste prisas i relation till det. Och vi såg en ganska liksom en, ja, 180 graders omsvängning här efter sommaren. Och nu är det ju, nu är alla hyfsat eniga om att räntetoppen är nådd. Och att vi förmodligen har ganska rejäla räntesänkningar framför oss. Så att det blir väldigt intressant att se hur 2024 spelar ut sig. Och det återstår ju många frågetecken kring konjunkturen och så vidare. Men vi kan ju ta det lite senare i avsnittet.
Nej, för att vi har väl också sett en liten tudelade marknader också när det är på amerikanska börsen, inte minst när det är bara några stora bolag som har dragit.
Ja, jag skulle säga att USA är ju väldigt unikt i den bemärkelse att du har ett par stora bolag som du nämner som har drivit hela börsen. Så att, jag menar, vi gjorde ju den övningen per november, kunde se att S&P i princip var flat om man exkluderade de här sju stora bolagen. Så de har ju dragit hela indexet. Och jag menar, det har sina skäl. I Sverige så har vi en liten annan situation där det nästan är det omvända. Där vi har några sektorer som är väldigt stora och som har bidragit till ganska mycket rädsla kring primärt utländska investerare. Och det är ju svenska fastigheter. Och då även svenska banker. Så jag menar, Handelsbanken är fortfarande den näst mest blankade bankaktien i Europa. Och det är för att det finns en väldigt stor skepsis kring hur de svenska bankernas balansräkningar och utlåningsportföljer faktiskt ser ut och hur den svenska fastighetssektorn ser ut. Så att det var ju ganska tonsättande de första 6-8 månaderna av året. Men nu när vi har fått den här räntetoppen och räntan har börjat komma ner, så har vi sett att fastighetssektorn gått väldigt starkt, och det har även fått effekter på kronan och det har även fått effekter på svenska banker. Så att vi har haft nästan det omvända i Sverige, att en sektor som är väldigt stor i OMX30 har gått ganska trögt i början av året för att nu då få lite fart.
Hur resonerade vi kring det här när vi gick in i början på året? Vår största fond i Atlant Opportunity, det är den som finns på flest plattformar, men även Stability, räntedelen ser ju likadan ut där, och högräntefonden likaså. Ja. Hur positionerade vi oss inför det här året där det var mycket frågor kring osäkerhet kring inflation och väntade räntehöjningar, som du sa?
Ja, nej, men nu när vi sitter där 19 december så kan man ju konstatera att det har varit ett ganska bra år för risktillgångar. Men det var ju långt ifrån säkert i början av året att det var så här 2023 skulle spela ut sig. Så att vi har ju länge varit väldigt oroliga inför svenska fastigheter. Och särskilt för liksom, hur svenska fastighetsbolagen kommer att kunna hantera den här väggen av förfall som kommer. Så vi hade ju i princip noll i exponering mot den sektorn, både obligationsallokeringen och även aktiebenet. Så vi har ju inte haft någon exponering mot den sektorn. Och vår tes var egentligen väldigt simpel och det var att jag menar, du har en räntenivå som är ohållbar om man tittar på fastighetsbolagen. Även om själva kreditspreaden, alltså riskpåslaget, är densamma, så har ju du numera en basränta som har kommit upp mot 4%. Vilket gör att bolag, även väldigt stabila bolag, fastighetsbolag som kanske emitterar obligationer på 2% över riskränta. Ja, men det var ju en grej när räntorna var noll, för då betalar ju bolagen 2% i ränta. Men under räntorna, när basräntan är 4%, så är det klart att det är en stor skillnad att betala 6% eller över 6%. Så vi var väldigt oroliga för vad som skulle ske. Och nu när vi sitter här så kan vi konstatera att den här liksom Armageddon som man pratade om i början av året, det har ju inte inträffat. Men det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att det värsta är bakom oss. För den här väggen av förfall kvarstår ju fortfarande. Och det blir väldigt intressant att se hur man ska hantera det. För vi kan ju sitta här även idag och konstatera att obligationsmarknaden är i princip stängd för även de stora fastighetsbolagen. Så att är man ett bolag som Castellum, då kan man kan emittera lite grann och någon miljard och få igenom det. Problemet är bara storheterna här. Du har ju 300 miljarder, du har ju i princip 50-60 miljarder förfall per kvartal som kommer här. Och det ska ju hanteras på något sätt. Så obligationsmarknaden måste börja funka igen för fastighetsbolagen. För det går liksom inte att... Man kan inte ersätta den här skulden i bank. Så vi hade en tanke i början av året av att vara defensiva. Lite vänta och se vad som sker med inflationen, vad som sker med räntor och vad som sker med fastigheter. För vi visste att skulle det komma en lite större smäll där, då hade man lite kunnat välja russinen under kakan. Och från september framåt så har vi börjat ganska selektivt addera exponering i vissa fastighetsbolag som vi tycker om mer.
Så undervikt i fastigheter på företagsobligationssidan, men ja, vi trodde mer på finansiella sektorn. Vi hade mycket banker istället då.
Ja, men vi, det var ju väldigt uppenbart för oss, och är det fortfarande, att jag menar, vi är ju inte eniga om hur omvärlden ser på svenska banker. Det är en stor fastighetsexponering om man bara tittar i procent, men man måste ju liksom lite göra jobbet lite grundligare än så. Och när man tittar på Handelsbanken och konstaterar att liksom 50% plus av utlåningar till fastigheter, det kan ju liksom Det kan ju väcka vissa frågor, men man måste gå lite djupare än så och konstatera att jag menar, vi pratar belåningsgrader som är väldigt låga, i princip bara säkerställd finansiering, och Handelsbanken gör ju egna värderingar som är väldigt konservativa, så den belåningsgrad de skickar ut är förmodligen väldigt konservativ. Och vi som bor i Sverige vet hur pass konservativ den banken är. Så jag menar, i början av året där efter Credit Suisse-konkursen, så då kunde du ju köpa lån emitterade av Handelsbanken på 17%, 18%, 19% i ränta. Och än idag när vi sitter här så betalar de här obligationerna 400 punkter eller 4% över motsvarande basränta. Så de är i paritet eller faktiskt lägre pris eller högre i avkastning än franska banker och vissa italienska banker. Så den här oron kvarstår ju fortfarande, även om den har mildrats lite. Så vi tyckte att, jag menar, kan man låna ut pengar till Handelsbanken där din risk i princip är insolvens i banken, och få 17%, 18%, 19% i årsränta på det, så var det fantastiskt. Så vi var väldigt aktiva i februari, och så det har varit en väldigt stor, vi har haft en väldigt stor övervikt svensk finans.
Och samtidigt har ju det gett oss väldigt bra förräntning, men inte superavkastning under året.
Ja, nej, men det där är ju väldigt speciellt, och det där har ju liksom lite att göra med hur obligationer funkar. För att vi kan ju konstatera att, jag menar, du hade lån i Handelsbanken som stod i kurs 85 början av året, och det motsvarade en avkastning då på runt 8-9%. Så om man gör det lite enkelt för sig, så i början av året så stod den i kurs 85, avkastade 8,5%. Och idag så har det gått nästan ett år, men de här obligationerna står i kurs 72-73. Så du har haft en prisförändring som har varit minus 9-10% samtidigt som du har fått ungefär ett års ränta då. Så att nettoavkastningen i den liksom, positionen blir ju svagt negativ. Men vi vet ju liksom att obligationer är ett instrument som har den naturliga gravitationen. De rör ju sig mot ett bestämt pris och ett bestämt datum. Så en obligation som numera har ett år närmare förfall står 10% lägre i kurs innebär att du får en ganska massiv ökning i den framtida förväntade avkastningen. Så att det blir liksom lite, det finns något väldigt kraftfullt i att köpa obligationer till underpris. För då har du två drivare av avkastning. Du har dels ja, räntan då, som obligationen betalar, men också den här pull-to-par-effekten som vi pratar om. Och numera kan du konstruera en portfölj som består av obligationer emitterade av bolag av väldigt hög kreditkvalitet och egentligen låsa upp 7-8% i avkastning kommande 3-4 åren. Så du kan i princip konstruera portföljen idag, ta semester i 3 år, komma tillbaka och avkastat 8% eller lite över det till och med. Men det är klart att under 6-12 månaders perioder kan ju de här obligationerna handla ner i pris och då tar vi en värderingsteknisk nedskrivning, då, en förlust. Och det är väl lite det som har skett, att många av de här bankerna handlar fortfarande lägre i pris idag än de gjorde för kanske 1,5 år sedan. Och de har mångt och mycket att göra med räntor och det här kredit- eller riskpåslaget som man har mot de svenska banker. Men det gör oss egentligen inte jättemycket, för att vi vet ju att ja, men om Handelsbanken inte får solvensproblem kommande 3 åren så ska de här obligationerna gå tillbaka till kurs 100 och då får ju vi tillbaka de värderingstekniska förlusterna som vi har behövt redovisa under året.
Så att under 2023, vi gick in med en ganska försiktig syn, undervikt fastigheter, övervikt banksektorn. Det har varit en ganska trög marknad, men vi ser att vi har byggt upp en väldigt bra förräntningstakt i portföljerna. Och nu ser vi sista veckan bara har vi ju fått lite betalt för det också.
Ja, och det är ju återigen det som vi har pratat om i många år, att obligationer kan ju röra sig ner i pris och jag menar, det är bara en verklighet som vi behöver kunna hantera. Och så måste vi liksom redovisa den förlusten då. Men när vi har obligationer som handlar i kurs 50 och de går från 50 till 55, det är en 10% i värdeökning och du har fortfarande 45 punkter eller vad ska jag säga, upp till kurs 100, vilket gör att jag menar, när du har obligationer som har handlat ner kraftigt i pris, när de börjar röra sig mot kurs 100 igen, då blir effekten väldigt rejäl. Så att jag menar, senaste veckan har ju vi haft väldigt massiva uppställ i primärt de fastighetsobligationer som vi har köpt under året till låga priser. Vi har obligationer som vi har köpt på kurs 43, 44, så nu står det 75, 80. Så det är ju en 100% värdeökning på några månader och det är det som vi behöver reda. Och mycket av det har kommit senaste veckan, så det går ju väldigt fort. Och då, jag menar, då kan man ju fundera på, ska man sälja, gör man 100% avkastning på en obligation på ett lån till ett bolag på 5 månader, ja men då kanske det är dags att sälja. Men faktum är ju här att de står ju fortfarande i kurs 73, 74, 75. Så de har ju fortfarande drygt 30% kvar i avkastning att leverera kommande 12 månaderna. Så att om något så, om riskprofilen i de underliggande värdepapperna minskar, så är det nästan så att man kanske köper, trots att du har haft ett innehav som har gått upp kraftigt i värde. Så jag menar, om man kan få 25-30% i avkastningar under väldigt kort tid, så är det en väldigt attraktiv placering tycker vi. Särskilt med tanke på att konjunkturläget är väldigt osäkert, nu har aktiemarknaden gått så pass starkt, så att är det nu man adderar massa aktieexponering, vi är inte säkra på att det är rätt val. Så att vi anser fortfarande att det finns väldigt mycket värde i företagsobligationsmarknaden. Och vi tror att det finns väldigt mycket värde i vissa utvalda fastighetsobligationer. Så att man läser ju mycket om, jag menar, Heimstaden, ser man ju läser man ju om tidningen hela tiden. Och det har ju nu blivit ett av våra största innehav, Heimstaden Bostad då. Och jag menar, du kan låna ut pengar till Heimstaden Bostad som i princip har den säkraste tillgången i världen i form av europeiska hyresrätter. Och få, jag menar, över 10% i årsränta kommande 18 månaderna. Och man måste liksom särskilja på aktier och obligationer. Obligationer, det är ju konkurs eller pengarna tillbaka. Och vi har väldigt svårt att se ett scenario där Heimstaden Bostad går i konkurs kommande 18 månader. Och skulle det ske, har ju du förmodligen väldigt, då är det väldigt många fastighetsbolag som har problem. Sen kan vi diskutera om Alecta har ingått ett förnuftigt avtal eller inte. Och det är ju liksom teknikaliteter. Men till syvende och sist så tar vi en exponering mot konkursrisken i det här bolaget. Och vi tror att den är väldigt låg. Och sen får vi, jag menar, när vi började köpa den här var vi över 15% i årlig avkastning för den typen av tillgång, och det tyckte vi var fantastiskt attraktivt. Nu har de obligationerna handlat upp lite i värde, vilket gör att den förväntade avkastningen är lite lägre, men vi pratar fortfarande tvåsiffriga årliga avkastningstal. Så att vi har från att ha varit väldigt passiva fastigheter i många år nu börjat addera ganska mycket exponering mot vissa utvalda bolag.
Det låter som att det har varit ett utmanande år att navigera i 2023, men att vi ser möjligheter, vi kör på oss mycket. Ser vi positivt framåt nu mot 2024?
Ja, det gör vi ju. Och det är ju för att du fortfarande har en obligationsportfölj som handlar till ganska rejäla underkurser. Och de börjar närma sig sina förfall här. Men det är klart att konjunkturläget är ju väldigt osäkert, och jag tillhör väl de som kanske är lite mer negativt inställd till konjunkturen nästa år. Jag tror att det är alldeles uppenbart att både hushållen och bolagen börjar dra ner på sin konsumtion och sina investeringar. Och det är ju för att ekonomin håller på att mattas av. Och mot bakgrund av det så är det rimligt att anta att antal konkurser inte kommer öka under nästa år. Nej, vi är nog av motsatt åsikt, att vi förmodligen kommer börja se konkursgraden, i alla fall i high yield globalt, öka ganska rejält under 2024. Och det påverkar lite hur vi är positionerade, för att vi har en del skydd såklart på, men du kan ju också välja vad du investerar i, och vi har valt att hålla löptidsprofilen i fonderna väldigt kort, ha en väldigt hög andel investment grade. Och det gör att vi offrar lite avkastning på uppsidan. För det man måste komma ihåg är att när vi stod här, säg i mars, april i år, så var det inte alls säkert att marknaden skulle vara så stark som den har varit. Och vi kunde lika gärna varit ner 25% på börsen och ner 10% på obligationsmarknaden. För ja, men då var ju räntor 5,4% och stigande. Och vi såg ju väldigt tydligt att, jag menar, hur länge kan det här hålla i sig? Och det gör ju att nu i efterhand så kanske man borde adderat mycket mer exponering, mycket mer risk. Men när vi sitter där idag och tittar 12 månader framåt, så är det svårt för oss att ha en annorlunda vy. Och vi tror ju att det är sannolikt att konjunkturen kommer att mattas av. Så vi håller likviditetsreserverna höga. Vi har en del skydd på. Och vi har en väldigt hög kreditkvalitet i portföljen. Så att, liksom, mot bakgrund av det så är vi väldigt positiva till avkastningsmöjligheterna under nästa år. Men vi ser ju framför oss att det kan bli ett ganska volatilt år, och då hyser vi höga förhoppningar om att vi ska kunna kapitalisera på det.
Hur mycket kassa finns det i Atlant Opportunity idag?
Ja, vi ligger väl strax över 25%. Sen är kassa, när jag säger kassa så är det är inte cash på konto. Vi äger en del väldigt korta med växlar, en del korta bostadsobligationer och så vidare, där avkastningen fortfarande är runt 4%. Så att, jag menar, det är ju ett väldigt stort paradigmskifte som har varit, att du numera kan få 4% i avkastning på cash. Och det gör ju att, jag menar, vi känner att vi har tiden med oss här, och fortsätter rakt upp, då kommer fonderna leverera sina avkastningsmål. Men med tanke på hur osäkert det är, så är det nog klokt att hålla en lite mer defensiv ansats och liksom bevara möjligheten att kunna agera om möjligheterna skulle uppstå då. Att vi får en liten volatil period där vi kan då dra ner mängden kassa för att addera obligationsexponering.
Du talade om skydd här också, som vi haft på portföljen. Hur har det sett ut under året? Om vi hade en lite negativ syn på börs och så vidare. Du har haft ganska mycket skydd. Det har ju kostat under året också. Eller hur ser det ut?
Ja, men det är klart att vi ser ju det som en försäkring. Så att vi kan egentligen ha vilken vi vill. Men vi måste ju alltid ha något grundskydd på i portföljerna. Så att det har egentligen inte särskilt mycket att göra med vår vy, utan snarare det är bara en mekanisk effekt av vilken typ av exponering och risk vi har i portföljen, och sen försöker vi liksom hantera marknadsexponeringen via derivat. Men och det är klart att när börserna går upp och allting går upp, så kostar det pengar. Men det är bara återigen en verklighet vi behöver liksom leva med, att vi ser det som en försäkring, börsen skulle lika gärna ha varit ner 25% i år och då hade vi tjänat väldigt mycket pengar på de här skydden. Så att den strategin kommer ju ligga kvar även för nästa år. Och nu med tanke på, om man ska vara lite teknisk, med tanke på hur låg volatilitetsnivån är i derivatmarknaden, optionsmarknaden, så är det ju extremt billigt att addera skydd. Och i och med att vi är ju mångt och mycket ett fondbolag som fokuserar på två saker, och vi bedömer att vi har expertis inom två områden. Det ena är ju obligationer och företagsobligationer och kreditanalys. Men det andra är ju hela optionsbenet. Och när du har de här volatilitetsnivåerna som vi har, så kan du göra väldigt intressanta affärer. Så att jag menar, en affär vi precis har gjort är vi är ju en optionsstrategi som i princip betalar 10 gånger pengarna på ganska små rörelser på börsen. Så om börsen skulle gå ner 2% här fram till årsskiftet, och det gör vi 10 gånger pengarna. Och en sån affär kan man fortsätta göra om och om igen. Så att vi kan ju lägga, jag menar, 0,05% av portföljen i en sån. Dels för att hedga portföljen så att om det kommer liksom en del vinsthemtagningar fram till nyår här, kanske börsen kommer ner 1,5-2%. Och då slår de där väldigt mycket. Det blir en väldigt liksom explosiv payoff i de där. Och går börsen inte ner, ja då tappar vi 0,05%, och då ska det kompenseras av kreditportföljen. Men när du har de här typen av volatilitetstalen som vi ser, liksom VIX:en under 13, då får det öppnar upp väldigt många spelmöjligheter för oss. Så att,
ja. Alltså då kommer vi in på opportunities-delen mer. Mm. Skyddet, som vi säger, det är en mekanisk funktion över vad vi har för exponering mot marknaden. Det skyddet är inte så mycket att tala om. Vi tar ingen marknadssyn på att nu tror vi att marknaden ska gå ner väldigt mycket, utan det tittar vi på, vad har vi för exponering mot vilka instrument, och då ska vi inte tappa så mycket om det sker stora rörelser på börsen. Men vi kommer över på opportunities-delen här, som är melodiradioövergång också. Ja. Och det, där är väl en skillnad i år också, att tidigare år har vi haft mycket aktier i opportunities-delen. Att vi har sett mycket, många möjligheter på enskilda aktier. Men det har vi gått ifrån lite i år. Och som du säger, sett att det blir billigare med derivat att ta ut sådana typer av positioner idag.
Ja, men man är ju bara ett resultat av sin omgivning, och nollräntemiljöer under många år, jag menar, det var ju orkestrerat för att nästan tvinga investerare att flytta sig upp i riskskalan. Och för oss då, som ska leverera riskfri plus 5% eller mer, det är klart att när du hade en kreditmarknad som där high yield avkastade 3%, så måste man hitta någonting annat. Och då var, liksom, letade vi, liksom, finns det olika affärer man kan göra i aktiemarknaden, eller andra derivatstrategier som man kan tillämpa, avknoppningar, finns det annat som vi kan göra för att försöka skapa lite avkastning? Och det har funkat väldigt väl om man tittar sedan fonderna startas. Så det är inte så att vi går ut och nu ska vi köpa Atlas Copco, utan vi letar speciella situationer där man kanske kan hitta en asymmetrisk uppsida mot nedsidan, och det kan vara avknoppningar eller vad. Men i år har inte det riktigt behövts. Jag menar, du får väldigt bra betalt i vår kärnstrategi som är företagsobligationer. Och det gör ju att, jag menar, om du kan låna ut pengar till svenska banker och stora fastighetsbolag och stora, liksom, högkvalitativa bolag och få 7, 8, 9, 10% i avkastning, då behöver vi inte gå in i aktiemarknaden. Så att i år har vi i princip inte gjort något sånt överhuvudtaget. Vi har med en rusta börsnoteringen, men det var egentligen det enda vi har gjort under året. Så att den delen har i princip icke-existerande i portföljen idag. Det är en väldigt, väldigt liten del av kapitalet. Utan vi gör istället, vi fokuserar på möjligheter inom obligationsmarknaden och primärt då optionsmarknaden. Det med den typen av förväntad avkastning man får i obligationsmarknaden. Och som jag nämnde, jag menar, vi har ju obligationer i kreditportföljen som vi har köpt på kurs 40 eller 45 som har gått till 80. Och när du har den typen av avkastningsprofil, då behöver man inte gå in i aktiemarknaden.
Nej, men precis som den här optionsaffären som du berättade om, att det ger en spänning på kontoret när man vet att vid månadsskiftet, om Nasdaq 500 går till den nivån, så går den här affären in. Eller om OMX30 ligger på den här nivån, så går det in. Det...
Ja, och även det är ju, man kan ju tycka att men det är inte så sannolikt att börsen ska ner 2%. Och det, jag menar, det kanske stämmer. Och det här är inte att vi sitter och gissar om vad börsen ska kommande två veckorna, utan det här är bara när vi har en möjlighet att göra liksom implementera en optionsstrategi som avkastar 10 gånger pengarna på en ganska liten rörelse, och den möjligheten ges av att volatilitetsnivåerna är så låga, då måste vi göra det. För gör vi 10 sådana affärer över en period, så tror vi att vi tjänar pengar. Sen kommer du ha 1 eller 2 eller 3 som går till 0. Det vill säga börsen kommer inte röra sig så mycket som det krävs för att den här strategin ska ge en avkastning. Men, jag menar, vi har ju en sån på till årsskiftet, men du kan ju lika gärna göra en sån till 15 januari. Och det krävs väldigt små rörelser. För jag menar, ner 2%, då är vi tillbaka till vad vi stod i onsdags förra veckan. Så att det går ju ganska snabbt, och vi pratar ju inte om en fullständig härdsmälta på börsen, utan en ganska liten rörelse. Så får du 10 gånger pengarna. Och vårt sätt att se på det är mer att vi har en viss underliggande förräntningstakt i kreditportföljen. Den är ju mer än den är ju, ja, 3 punkter om dagen som kommer in. Och om vi kan lägga 5 punkter totalt då över en 2 veckors period och den går till 0, då spelar det inte så stor roll. Men säg att det kommer en liten nedgång, och även obligationer börjar sälja av här mot årsskiftet, för att du har tradingböcker som ska rensa limiter inför årsskiftet och så vidare, och du får en liten sell-off där. Ja, då kan vi se liksom en rörelse på 1,5-2%. Och att göra 10 gånger pengar på en sån strategi får en väldigt stor effekt på fonden, för att det kommer ju parera, i alla fall så som vi ser det, tappen som vi kan ha i kreditportföljen i en sån. Så att det finns nästan inga dåliga utfall för oss. Men det är klart, när vollen är på 25, så går det inte att göra sånt här, utan du behöver ju volatilitetsnivåer som kommer ner, och det är där vi är nu. Jag menar, det har inte varit en minusdag på 2 månader nästan, känns det som. Det är upp varje dag.
Ja, exakt.
Och det gör ju att det öppnar upp möjligheter på nedsidan.
Mm. Så vi ser fram emot spännande 2024, alltså med köpmöjligheter på både inom företagsobligationer och på optionssidan, och med våra vanliga skydd på och fortsatt beredskap i kassa. Yeah. Men när man jämför med våra övriga fonder, vi har ju de här olika strategierna där Stability tar lite lägre risk än Opportunity. Den låg fram till nu, sista veckan, så låg ju den högre i avkastning än vad Opportunity gjorde.
Yeah.
Vad berodde det på?
Ja, men i Stability har ju en väldigt låg riskprofil i kredit. Benet. Och det gör att den fonden behöver i princip inget skydd. Och skydden har ju kostat en hel del i Opportunity. Nu har vi även skydd för nästa år, där vi har ju liksom tagit kostnaden redan i år. Så allt sånt påverkar ju, och det är väl det som har gjort det. Men nu, sen går det ju väldigt snabbt. Vi kan ju ha perioder där Stability går bättre än Opportunity, men över tid så kommer ju inte det ske. Och vi ser ju nu senaste veckan att ja, Opportunity kommer ju förmodligen stänga året högre än Stability. Men det har egentligen att göra med primärt hedge-instrumenten som vi har i Opportunity, som har liksom kostat en del pengar under året. För återigen, det kunde lika gärna varit ett minus 25% år. Och i och med att vi inte vet det när vi går in i ett nytt år, så måste vi ha det här grundskyddet på.
De här stora uppställen sista veckan i Opportunity, vad är det för enskilda papper som det handlar om?
Ja, men det är väldigt, du har ju 2 aspekter av. Så säg att fonden är upp 1,2-1,3% här sedan mitten av förra veckan. Drygt 0,7-0,8% av det kommer ju från fastighetsexponeringen. Så att vi har ju varit väldigt aktiva i september och oktober i några namn. Och det är ju Heimstaden och Bostad. Även ett finskt bolag som heter Citycon. Och Castellum och Balder. Och där har jag haft väldigt dramatiska värdeuppgångar senaste veckan. Så det står för ungefär 0,7% av de här 1,3. Och resten är egentligen att, ja, allting annat kan man ju säga. Så att vi har ju en ganska bred exponering. Och även om vi pratar om de här fastighetsbolagen, så det utgör ju inte mer än 5-6% av fondens tillgångar. Så att det är liksom, Heimstaden och Bostad är ju 2,5% av portföljen. Men jag menar, för oss är det viktigt att ha diversifiering och inte ett tongivande innehav i kreditportföljen. Så att vi har en väldigt bred diversifiering. Fastighetsmarknaden är det som har gått mest för att de har handlat lägst i pris. De här Heimstaden låg ju i kurs 47 i början av förra veckan och står i kurs 55 idag. Så det är en ganska rejäl värdeökning i procent. Och samma sak i Castellum, har gått från 70 till nästan 80. Men även allting annat har ju gått rejält. Även om det är mindre tal i procent så har egentligen alla innehav i portföljen gått upp. Och man säger, det är ju den här ketchup-effekten man pratar om i obligationsförvaltning. Att liksom obligationer handlar ner i pris och ska de stå där ganska länge. Men helt plötsligt så börjar man prisa ner den här konkursrisken. Och då börjar de här röra sig upp i pris. Och då får liksom en dubbelsmäll på uppsidan. Man ska säga, då är det dels räntan, men du får ju också ganska mycket avkastning av den procentuella prisförändringen i den underliggande obligationen. Och det är ju det vi har sett egentligen för alla fonder som handlar för företagsobligationer senaste veckan.
Några andra spaningar inför 2024 i några sektorer vi tittar särskilt på då? Är det fastighetssektorn vi börjar röra oss mot?
Det är ju det, och det är lite tråkigt att liksom vara inne på samma sak. Man skulle nästan kunna som copy-pasta det vi sa i december 2022 inför 2023, att Det är ett väldigt kritiskt läge fortfarande, och jag tror att det är fortfarande lite för tidigt för att konstatera att det värsta är bakom oss i fastighetsmarknaden. För faktum är att den här väggen av förfall som kommer, den är inte hanterad. Och obligationsmarknaden, trots att den har varit väldigt stark under året, är förmodligen stängd i någon större utsträckning för bolag som inte håller den absolut högsta kreditkvaliteten. Så jag skulle säga att, jag menar, om vi pratar om liksom Castellum och Balder och den typen av bolag liksom av dignitet. De kan väl förmodligen emittera lite grann, någon miljard kronor på 2-3 årspunkten. Men skulle Balder komma ut idag och försöka göra liksom 500 miljoner euro på 5 år, 6 år. Då kommer den kosta dem över 10% i min gissning. Kanske en bit över det till och med. Och det gör ju att obligationsmarknaden är ju inte riktigt öppen för den typen av bolag fortfarande. Min förhoppning är ju att nu när vi har liksom passerat räntetoppen, det gör väldigt mycket psykologiskt. För att helt plötsligt kan man börja titta på affärer. Nu finns ju inte det här hotet om att räntor ska fortsätta höjas. Och det gör att man kan börja titta på sina fastighetsbestånd och titta på, jag menar, vad ska vi sälja? Vad kan vi få för de här bestånden? Ska vi hämta aktiekapital? Ska vi hämta annat externt kapital? När du hade det här hotet om ständiga räntehöjningar så var det väldigt svårt att liksom bortse från det. Och det gjorde att hela marknaden var väldigt avvaktande. Nu kommer det börja ske affärer och stora transaktioner. För nu kommer utländskt kapital in. Nu kan man liksom börja titta långsiktigt igen. Och det gör ju att jag tror ju att man ska kunna hantera många av de här förfallen som kommer under nästa år. Men det är den mest tongivande marknaden. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att följa vad som sker i fastighetsmarknaden. För det påverkar hela den svenska ekonomin. Och inte minst då företagsobligationsmarknaden. Så att det är där vi kommer fortsätta lägga extra stor vikt.
Och racet mellan räntor och aktier ledde ju räntor nästan hela året fram till sista månaden här. Hur kommer det se ut 2024?
Men jag tycker att aktier ser ganska dyrt ut idag. Vi kan inte riktigt pyssla ihop den här bilden med ganska rejält stigande vinster. Eller förväntningar om ganska stigande vinster. Samtidigt som räntor ska sänkas med, jag menar, 6 gånger under nästa år med 150 punkter. Och frågan är väl snarare inte om räntor ska sänkas, men varför räntan skulle sänkas. Och förmodligen kommer ju sådana räntesänkningar kommer förmodligen ske för att ekonomin mattas av. Så det är svårt att se tvåsiffriga vinsttillväxttal på det. Men samtidigt som du kan bygga en kreditportfölj idag och få 8-9% i förväntad årsavkastning till faktiskt ganska låg risk. En väldigt bred, väldiversifierad portfölj. Och det är ju väldigt attraktivt. Så att jag fortsätter att föredra företagsobligationer över aktier. Men jag skulle nog hålla mig i den högre delen av kredit. Liksom, bolag av högre kreditkvalitet. Alltså investment grade. Man vill gärna ha bolag som har likviditet att kunna ta ut sina obligationer om inte marknaden är öppen. Man vill gärna ha bolag som inte är beroende av väldigt starkt risksentiment för att kunna då refinansiera sina obligationer i marknaden. Så att jag tror väl att om jag skulle gissa då, så skulle jag att företagsobligationer kommer överavkasta mot aktier under 2024. Jag tror det kommer att vara ett ganska tufft år på börsen.
Mm. Och med de muntra orden så kan vi ju summera 2023.
Det är muntra beroende på vad man är exponerad mot. Jag menar, jag tycker fortfarande att det förmodligen är den mest attraktiva utgångspunkten i företagsobligationer som vi kanske någonsin har haft. För att nu är den här fastighetsarmageddon förmodligen bortprisad och alltså den sannolikheten har blivit avsevärt mycket lägre. Men den förväntade avkastningen har ju faktiskt inte blivit sämre. Så att risken har minskat och den förväntade avkastningen är i princip densamma. I vissa namn till och med högre. Och det gör ju att du har väldigt goda utgångspunkter för att skapa ganska hög avkastning i företagsobligationsmarknaden. Så att för de som exponerar där tycker jag att man kan vara ganska positiv. Och aktier är ju min personliga vy om att vi förmodligen kan se ganska hög volatilitet under nästa år.
Och hög volatilitet är ju inte det man är ute efter när man placerar i Atlant Opportunity eller Stability.
Nej.
Heller. Utan vi är ju det segmentet. Vi siktar emot att vara bästa fonden i riskklass 2.
Mm.
Även om där blir en allt tuffare marknad nu när det finns stora möjligheter, som du säger, på företagsobligationsmarknaden.
Ja.
Men att vi genom konjunkturcyklerna ska klara oss som det bästa alternativet
där. Och det där är ju en viktig punkt, för att på något sätt så är ju vårt jobb både otroligt lätt och otroligt svårt. För det är lätt i den bemärkelsen att om du kan låna ut pengar till... Menar, om våra fonder har varit stängda, det vill säga inga in- och uttag ur fonden, utan det var liksom en stängd pensionsfond kan man säga. Då har det varit otroligt enkelt att skapa avkastning idag. För du har kunnat köpa obligationer ur stora banker, stora bolag. Och sen ta semester i 4 år, komma tillbaka och avkasta 8-9% om året. För till syvende och sist så är det ju, du har ett förfallopris och ett förfallodatum. Och allt som sker dessförinnan är ju egentligen bara brus. Det är ju bara, ja men en obligation kan ju gå från 85 till 80 till 70. Men om du inte har en konkurs får du tillbaka pengarna. Och den dynamiken är väldigt viktig. Så att ur den aspekten är det väldigt enkelt. Det som är svårt är ju att vi har ju dagliga in- och uttag i fonden. Så vi måste ha en vy på vad vi tror om priset på obligationerna. Och det är inte alltid prisrörelserna är rationella. Det kan vara liksom att fond A har ett ganska stort utflöde, behöver sälja. Finns ingen riktig likviditet i marknaden. Då ger man rabatter för att kunna sälja volym. Och då tar vi värderingseffekten av det. Och det gör ju att den marknaden är ju väldigt svår att hedga. Det går egentligen inte att liksom hantera att du har nedskrivningar i obligationsportföljen för att en annan fond behöver sälja. Och vi såg det i början av året där när alla utländska investerare var livrädda för svensk bank. Då såg man att de stora säljarna var ju liksom Carmignac i Frankrike och någon tysk pensionsfond och någon tysk regionsbank. De sålde ju ut liksom hundratals miljoner euro eller dollar i svenska banker. Mest för att de bara inte ville ha exponeringen. Och sen kom allt det här med liksom Alecta. Och, jag menar, om du sitter på en Allianz eller en Pimco och du har en massiv portfölj och så börjar du se en massa rubriker om liksom korruptionsskandaler, mutskandaler och dittan och datten. Då är det väldigt lätt att det går liksom något kommittébeslut om att vi ska inte äga svensk fastighet. Och det är egentligen så grundligt som beslutet tas. Det blir bara ett policybeslut. Och då ska man ut med 400 miljoner euro på 2 veckor. Och det är klart att det får effekter på priset. Och är det ett obligationsinnehav som vi äger, då får ju vi liksom värderingseffekten av det, att någon ska sälja. Men, och det är det som är lite knepigt då på kort sikt. Men över tid, jag menar, vi måste ju fatta förvaltningsbeslut som sträcker sig ett par år framåt i tiden. Och kan jag köpa ett lån i ett bolag som är solitt och som jag tror kommer klara sig, och ska jag få 12,5-13% i årlig ränta, då måste vi köpa det, även om sannolikheten är att obligationen kan handla ner i pris och vi behöver ta effekten av det. Och det där är en effekt som man får inte glömma bort, att det där är liksom kortsiktiga värdeförändringar i obligationsfonder är ju liksom en verklighet, men över tid så är det nästan alltid så att en stor nedgång bara är ett köpläge. För så länge vi inte har massiva konkurser i svensk företagsobligationsmarknad, så får ju du tillbaka de pengarna. Och det skapar ju väldigt goda förutsättningar för väldigt hög avkastning framåt. Men man måste liksom försöka blicka längre fram än 6-12 månader. För att så korta tidsperioder gör att du... Liksom, du blir nästan handlingsförlamad. Om du säger att jag kan inte riskera att en obligation handlar ner de kommande 6 månaderna, då kan du ju väldigt få obligationer du kan köpa. Så att handlar någonting ner får du bara köpa mer. Det är egentligen så man ska se det.
Mm. Det låter ju som stora möjligheter, och då låter vi nästan som såna här aktiemäklare som säger att det alltid är köpläge när det har gått ner. Så det är fantastiskt.
Jag tycker man det om aktier, så är det definitivt så om obligationer, för där har du i alla fall ett kontrakt mellan en fond och alltså en långivare och en låntagare, och det kontraktet stipulerar ju att det finns ingen koppling till om börsen går upp eller ner, utan det är ett kontrakt som stipulerar att om inte vi är insolventa, då får ni tillbaka kurs 100 med all ränta på förfallodatumet. Och det spelar ingen roll om kronan går upp eller ner, eller om räntor går upp eller ner. Det är ju ett kontrakt. Och det måste man ju liksom nyttja till sin fördel. Sen kan det vara skakigt längs vägen, och då får man liksom hantera det. Men,
då har vi fått med bägge våra catchphrases här. Att det ska vara bästa fonden i riskklass 2 över konjunkturen, och vill vara köpare när alla andra är stressade säljare.
Ja.
Så då tycker jag vi har fått med allting egentligen.
Ja.
Och det känns ju fint.
Ja.
Då har vi summerat 2023 och tittat lite fram i kristallkulan på 2024. Vi kommer få fler tillfällen att diskutera det. Och förhoppningsvis under våren ska vi kunna bjuda in de här experterna som vi hade under våren 2023 också. Så under 2024 så ska vi kunna diskutera lite med dem vad som har hänt sen sist, och vad som gick som vi trodde under den tiden, och vad som gick som vi inte trodde, och vad vi tror framåt också. Så det kommer bli spännande.
Det blir väldigt intressant, för att nu så där på rak arm så är det några påståenden som jag kommer ihåg där som man var väldigt tydlig med, att när vi räntor första räntesänkningen ligger i 2026. Det var någon som sa, och nu prisar man in 6 stycken sådana, och det var någon som sa att inflationen kommer inte komma ner under 6%, i alla fall under 2023 och 2024. Och nu 6 månader senare så har det varit en ganska rejäl. Nu är frågan, kan man, hur snabbt når man 2, och kommer man kanske närma sig 0 eller deflation? Så att sentimentet skiftar snabbt. Det är en väldigt svårt att vara en, liksom, ha en makro vy som ständigt blir rätt. Det är väldigt svårt att vara makroekonom.
Exakt. En cliffhanger för Atlantpoddens kommande avsnitt.
Mm.
Och med det så tackar vi för oss den här gången.
Mm.
Och som vanligt så säger vi att placering i fonder innebär alltid en risk, och det kan öka och minska i värde, och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. Tack för oss!
Tack!